إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Vi talade i förra veckan om jihad och dess olika nivåer och dess definition. Och som en påminnelse om det vi sa förra veckan så vill vi säga att det här är en generell lektion där vi tar upp vissa bestämmelser som har med jihad att göra. Och vi talar inte om någon specifik situation, något specifikt land och så vidare. Utan i varje specifik situation så vänder man sig till ulema. Och det kommer vi att nämna. Det här är inte för en egen person att komma fram till att han ska göra jihad på ett ställe, utan han vänder sig till ulema. De ulema som följer Ahli Sunnah wal Jamaahs uppfattning, som muslimerna vet att de är på rätt väg, det är de som man vänder sig till i dessa frågor. Och vi nämnde gällande jihad att det finns de människor som har gått för extremt i jihad och de som har tagit för lätt på jihad. Och det största problemet idag är de som har gått för extremt i jihad, som har sagt att jihad är någonting som det inte är, som att gå och kriga i muslimska länder. De kallar det för jihad. Och så säger de till de som inte gör det och säger att de gör fel, att de inte tycker om jihad. Och det här är precis som sufister som till exempel dyrkar profeten Muhammed s.a.w. Och om man säger att det är fel, då säger de: du tycker inte om Muhammed s.a.w. Och det här är precis samma sak. Om vi säger: för inte krig och döda inte muslimer, då säger de: ni tycker inte om jihad. Och exemplen är många på det här. Och det här är fitna som finns i den här tiden. De muslimerna dödar varandra, dödar oskyldiga människor, folk som inte får dödas i islam, och för krig som inte är legitimt, och tar saker i egna händer och följer sina känslor. Det har lett till mycket ondska, och det har lett till att kuffar har gett sig på muslimerna i deras länder och gjort vad de har gjort, som ni alla känner till. Och profeten sallallahu alaihi wasallam stod ju i hans hajj, hans enda hajj, och predikade, och så sa han: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. Att sannoliken så är ert blod, era pengar, er ära haram, precis som den här dagen är helig, eller haram, och precis som denna stad är helig och denna månad är helig. Och så sa han: ni kommer att möta er herre, och han kommer att fråga er om vad ni har gjort. فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِ كُفَّارًا. Så bli inte kuffar efter mig, då ni dödar varandra, eller ni slår varandra snackar med svärd. Och så beordrade han sahaba att föra vidare detta budskap. Och vad som menas med kuffar här är inte icke-muslimer, utan vad som menas är en mindre typ av kuffer. Och det är precis vad som har hänt. Muslimer dödar varandra och säger att deras blod och pengar och ära är halal, och kallar det för jihad. Och utan tvekan så är det här en grov missförståelse. Och jihad, som allting annat i sharian, har villkor och principer. Antingen så gör man jihad som profeten sallallahu alaihi wasallam, eller så gör man jihad som man själv vill och hitta på saker, och då blir det bida. Och Ibn Taymiyyah rahimahullah, han har sagt i ett mycket fint uttalande, då han sa: lakin yajibu an ya'rifu al-jihad al-shar'i alladhi amara bihi Allah wa rasuluhu min al-jihad al-bid'i jihad ahlu dalal alladhina yujahiduna fi ta'ati ash-shaytan wa hum yadhunnuna annahum mujahiduna fi ta'ati ar-rahman ka jihad ahlu ahwa والبدعه والخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في اهل الاسلام وفي من هو اولى بالله ورسوله منهم من السابقين الاولين والذين تبعوهم باحسان الى يوم الدين. Då Ibn Taymiyyah sa, men det man måste känna till, han talade först om jihad, och så sa han, men det man måste känna till är att den jihad som är shari, som är legitim i sharia, det är den som Allah och hans sändebud har beordrat. Inte den jihad som är bid'i, den jihad som folket har villfarelse för, de som strider i lydnad till shaitan och de tror att de är i lydnad till Ar-Rahman, som jihad, som den jihad som folket av ahwa, folket av lustar för, som och bid'a, som al-khawarij och liknande sekter, de som strider mot folket av islam och strider mot dem som är bättre än dem bland de som var innan och de som har följt dem med gott. För som ni vet så stred de första khawarij mot vem? Mot vem? Uthman och sahaba generellt. De trodde att de var bättre och att de stred fi sabilillah, men de stred mot ett folk som var mycket bättre än dem. Och de stred fi sabil shaitan. De stred för shaitans sak. Och vi nämnde förra veckan det som Ibn al-Qayyim sa, att jihad har olika nivåer. Vi nämnde 13 stycken nivåer. 4 stycken grundliga, och från dessa 4 kommer andra nivåer. Den första är jihadun nafs, och sen jihadu shaitan, och sen jihadul kuffar, och sen jihad arbab al-munkarat, al-dhulm och al-bid'a. Den första jihadun nafs ska man då utföra med kunskap, med handling, med ett kall till islam och med tålamod. Kommer ni ihåg det? Jihad al-nafs, är det en plikt för alla muslimer eller bara vissa muslimer? Ja? Alla muslimer måste sträva och kriga mot ondskan som finns inom dem själva genom att söka kunskap, att praktisera kunskapen, sprida kunskapen och att ha tålamod i att sprida den. Det här är en plikt för alla muslimer och ingen kan ersätta någon annan i denna fråga. Den andra jihad var jihadu shaitan, att sträva mot shaitan, och vi nämnde att den är 2 stycken nivåer. Shaitan attackerar människan med shubuhat och shahawat. Shaitan attackerar människan med shubuhat, tveksamheter och tvivelaktigheter, och shahawat, lustar. Vem är det han attackerar med shubuhat? Kommer ni ihåg det? Och vem är det han attackerar med shahawat? Han attackerar de som har stark iman och liksom tycker om islam och brinner för islam och praktiserar islam. De attackerar han med shubuhat, med tveksamheter, och försöker få dem att tveka i religionen. Och vad gäller de som har svag iman, som kanske syndar och så vidare, så attackerar han dem med shahawat, med lustar och begär, att de ska synda och så vidare. Och den här formen av jihad, är det alla som måste utföra den eller är det bara vissa muslimer? Alla måste sträva emot detta. Och sen den tredje formen av jihad, att göra jihad mot kuffar och al-munafiqin. Och det här sker med hjärtat, med tungan, med pengar och med ens själ. Och vi nämnde förra veckan hjärtat som att hata, tungan som att bevisa och prata om deras fel, pengar som att spendera pengar fi sabilillah, och en nafs med ens själ då man själv går och strider för Allahs skull. Och den fjärde typen av jihad, att göra jihad mot ahlul bid'a och de som syndar och så vidare. Och det här ska ske med handen, med tungan och med hjärtat. Handen för de som har makten i landet ska hindra detta, och tungan för ulema som ska tala ut mot bid'a och synder, och hjärtat där åligger det varje muslim att hata synder och att hata bidda. Det är en plikt för varenda muslim. Det här var de 13 nivåerna av jihad som vi nämnde, som Ibn al-Qayyim nämner i hans bok Zad al-Ma'ad. Och det här är ingenting som man har hittat på, att det finns jihad och nefs och så vidare. Vissa som liksom har gått extremt i jihad kanske till och med klandrar den som nämner ordet jihad och nefs. Men det här är fel, för Ibn al-Qayyim, han nämner en mycket fin sak. Han säger, om du inte kan vinna mot en fiende som finns inom dig, så kan du aldrig vinna över den fiende som finns utanför dig. Om du inte ens kan släppa skägget och ta upp byxorna, ha på dig hijab och göra 5 salah på dess tid, hur ska du då kunna ge dig ut i krig och offra ditt liv visabilillah? Det kommer ju aldrig att gå. Och som Allah nämner i Koranen, att om ni ger Allah seger, kommer han att ge er seger. Så man måste börja med sig själv om man vill ha seger från Allah subhanahu wa ta'ala. Så den som inte kan föra kriget mot ondskan inom sig själv och mot shaitan, kommer aldrig att klara av att strida mot den yttre fienden. Sen nämnde vi att jihad är av 2 kategorier. Vem kommer ihåg dem? Talab. No. Jihad och def och jihad och talab. Den jihad där man attackerar och den jihad där man försvarar. Och vad sa vi gällande den jihad då man attackerar? Är den en plikt för varje muslim? Eller? Nej. Det som jumhur al-ulama, de flesta av ulama, säger är att jihad talab, då man söker och attackerar, är fard kifaya. Det är en plikt för vissa muslimer och inte för alla muslimer. Men vi nämnde 3 undantag. Okej, okay. Till exempel om du befinner dig på ett ställe med en armé och fiender attackerar, då blir det en plikt för dig att försvara, då kan du inte fly. Och samma sak om imamen specifierar dig att du ska gå, då blir det en plikt för dig att gå, och så vidare. Och vad gäller jihad al-daf, då man försvarar, så är den fard al-ayn, det är en plikt för varje muslim. Men vi kommer prata om den idag inshallah ta'ala. Och även där finns vissa undantag. Taib. Ja, det står här. Ja, om 2 grupper möter varandra får du inte fly, förutom om det är en krigsstrategi. Om fienden omringar ett land, då måste man försvara. Och det tredje är om imamen ber en att gå ut. Tayyib. Vi går vidare till maqsudul jihad. Syftet med jihad. Och det här är ganska viktigt. Vad är syftet med jihad? Är det att döda folk? Är det målet med jihad? Och Omar?
Att resa islams flagga.
Att resa islam, kan man säga. Det är bättre. Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, han säger: "Wal jihad maqsuduhu an takun kalimatullahi hiya al-ulya wa an yakuna ad-din kulluhu lillah, fa maqsuduhu iqamat dinullah." Jihads syfte är att Allahs ord ska vara högst och att religionen ska vara för Allah. Och det syfte är att etablera Allahs religion. Det här säger Ibn Taymiyyah i Majmu' Fatawa volym 15 sida 170. Och Sheikh bin Baz rahimahullah, han säger att jihad är av 2 kategorier, jihad al-talab och jihad al-daf. Den jihad där man söker eller sprider, och den jihad där man försvarar. Och bådas syfte är att sprida Allahs religion och att kalla folk till islam. Att ta ut dem från mörkret in till ljuset. Och att Allahs religion ska vara högst på jorden. Att hela religionen ska vara för Allah ensam. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i hans ärade bok i surat al-Baqarah: "Wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah." strid mot dem tills det att inte finns någon fitna och att religionen är fullständigt till Allah. Och i surat al-Anfal säger Allah liknande: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Att strid mot dem tills det att inte finns någon mer fitna. Och fitna, enligt vissa mufassirin, är kyrk. Och att religionen är endast för Allah. Och så säger sheikhen att verserna som syftar på detta är många. Taib, nu går vi vidare till Dawabit al-jihad, jihads principer. Och det är bland det viktigaste som vi ska tala om. Jihad, som allting annat i islam, har regler och principer. Man kan inte gå och be utan wudu, eller hur? Du kan inte be dhuhr 9 på morgonen, eller hur? Och samma sak med jihad. Det har också regler och principer. Det handlar inte om att ta en kniv eller svärd och gå och döda någon. Utan jihad ska man också följa Koranen och sunnan. Så sheikhen han säger att vet att jihad har villkor och principer som vi finner i Allahs bok, i profeten sunna sallallahu alaihi wasallam, och i salafs athar, i deras berättelser. Och jihad accepteras inte och räknas inte som en god gärning hos Allah om man inte uppfyller dessa villkor. Den första av dessa villkor är att jihad grundas på de två principerna som varje gärning måste grundas på. Vilket är?
Ikhlas och ittiba.
Naam, al-ikhlas wal ittiba aw al-mutaba'a. Uppriktighet och ett följande av profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vad gäller den första, så måste man vara uppriktig. Att man gör det för Allahs skull, med uppriktighet. Att man söker hans välbehag. Och att man inte söker någonting världsligt, makt och position. För om man gör det, så accepteras det inte från Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak, jihad accepteras inte heller om man inte gör det i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så därför måste man, om man vill ge sig in i det här, läsa profetens sunna sallallahu alaihi wasallam och lära sig om hur han gjorde detta. Den andra principen är att jihad överensstämmer med dess syfte. Den jihad som man ska utföra måste också överensstämma med jihads syfte. Och det är att man strider för att Allahs ord ska vara högst. Som det har nämnts i hadithen, att profeten alaihissalam har frågades: Ja Rasulullah, en man strider av mod. En man strider med hamia. Han strider typ med hamia. Med stark, liksom, hur kan man säga, avsky, eller liksom han vill hämnas och så vidare. Eller han strider för att visa upp sig. Vilken av dem är fisabilillah? Då så sa han: det som strider för att Allahs ord ska vara högst, det är han som är fisabilillah. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och den tredje principen är att jihad ska ske med kunskap. Kunskapen som är tagen från Allahs religion. Eftersom att jihad är bland de största formerna av dyrkan som vi har nämnt. Och att dyrka Allah kan man inte göra utan kunskap. Därför så sa det Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah: Men abada Allahu bi ghayri ilm kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Att det som dyrkar Allah utan kunskap förstör mer än vad han korrigerar. Alltså han gör mer ont än gott. Det som dyrkar Allah utan kunskap gör mer ont än gott. Umar ibn Abdul Aziz. Och det här stämmer ju så väl. Och i Al-Athar Då berättas från Salaf, al-ilmu imamul amal wal-amil tabi'uhu. Att kunskap är gärningens ledare, så gärningarna följer kunskapen. Och det här är någonting som är klart och tydligt, eftersom att om man inte agerar med kunskap, så gör man det med okunnighet, och då följer man sina, då har man följt sina lustar, om man bara dyrkar Allah med någonting som man själv har hittat på. Så därför måste man ha kunskap om vad jihad är för någonting, dess syfte, dess kategorier, dess nivåer. Och man måste också ha kunskap om vem som man vill strida mot. Och allt det här nämner Ibn Taymiyyah i Majmu' Fatawa, volym 28, sidan 135-136. Och Ibn Taymiyyah säger också en fin sak vad gäller kunskap. Han säger wal wajibu an ya'tabiru fi umur al-jihad bi ra'i ahli ad-din as-sahih alladhina lahum khibratun bima 'alayhi ahli ad-dunya dun ahli ad-dunya alladhina yaghlubu 'alayhim an-nadharu fi dhahir ad-din fala yu'khad bi ra'yihim wala bi ra'i ahli ad-din alladhina la khibra lahum fi ad-dunya. Vad som är obligatoriskt vad gäller jihad är att man vänder sig till de som har en korrekt kunskap, de som också är insatta i dunya. Han nämner två villkor här. De ska vara ulema, som har korrekt kunskap, alltså från ahli sunna, som är väldigt kunniga, och de har khibra bima alihi ahli dunya. De är välkunniga med vad folket i dunya, eller hur, vad kan man säga, med den världsliga situationen. Och inte vända sig till dem som är kunniga i dunya och kanske tar religionen ytligt, inte så insatta i religionen. Och inte heller vända sig till dem som har kunskap om religionen men inte har kunskap om det världsliga. Och det här nämner Ibn Taymiyyah i Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah, sidan 311. Sheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah, han säger att jihad är en mycket stor förpliktelse i islam, som de lärde har nämnt i sina böcker, som man måste vända sig till. Man måste gå tillbaka till dessa böcker för att utvinna dessa bestämmelser som de har utvunnit från Allahs bok och profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och man måste också fråga de lärda som har djup kunskap om jihad, eftersom att jihad är något mycket stort. Så om man gör det och följer det här spåret som Allah Azza wa Jal har satt, så kommer det att gynna umman. Annars så kommer det att bli fauda. Det kommer bli katastrof, kalabalik, om det görs utan kunskap. Och det kommer istället att vara mot umman. Och skada muslimerna. Och så nämner han att hur många muslimer har inte dödats på grund av det som någon okunnig person har gjort. Då han liksom vill göra någonting våghalsigt och spränger sig själv i luften och döda oskyldiga människor. Och det har gjort kuffar arga, så de har attackerat muslimerna och dödat muslimer och tagit deras länder och så vidare. På grund av vad vissa okunniga och personer som styrs av sin känsla har gjort. Och det här kallar de för jihad fi sabilillah. Och det är inte jihad det minsta, eftersom att det uppfyller inte jihads villkor, utan det är udwan, det är överträdelse. Och det här nämner Sheikh Fawzan i Kitab al-Jihad, sidan 24-25. En femte princip är att jihad utförs med rättvisa, långt bort från överträdelse. Och det här är en viktig princip som sharian har kommit med. Allah säger i Koranen: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Att strid för Allahs skull, de som strider mot er, strid för Allahs skull mot de som strider mot er, Och gå inte över gränserna. Överträd inte gränserna. Sannoliken så tycker Allah inte om el-mu'tadin, de som har gått över gränserna. Och det finns i surat al-Baqara, vers 190. Allah säger också i surat al-Ma'idah: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَقْوَى. Låt inte ert hat mot ett folk göra så att ni behandlar dem orättvist, utan behandla dem rättvist. Det här är närmare till fromhet. Och det här är en mycket fin princip i islam, att det spelar ingen roll hur mycket du hatar en människa, hur mycket ni är fiender, du måste ändå vara rättvis mot honom. Du kan inte ljuga om honom, du kan inte döma honom orättvist i en domstol och så vidare. Du måste alltid vara rättvis i islam. Och den här versen finns i surat al-Ma'idah, vers 8. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, de skickade ut en armé, brukade rådge dem med att frukta Allah. Och han sa: siru bismillah, att ge er ut i Allahs namn och i Allahs väg, och strid mot dem som förnekar Allah. Wa la tumathilu, och ordet tumathilu betyder att typ när man har dödat någon så ska man göra det, man ska inte typ amputera av kroppsdelar på kroppen helt i onödan, utan du dödar och så låter personen vara. Så kan inte gå som vissa, hugger av huvudet efter att folk är döda och så vidare. Det är helt förbjudet. Wala taghdiru, och svik inte heller, och döda inte heller barn. Och den hadith finns i Sahih Muslim. Och profeten sa, han brukar också förbjuda en nahba. Och han sa: men inte haba nahbatan falaysa minna, att den som tar någonting i jihad som han inte har rätt till, han är inte från oss. Den som tar någonting som han inte har rätt till, han är inte från oss. Du kan inte bara gå och ta saker av folk, utan krigsbyten har också sina bestämmelser i islam. Därför så klargjorde de lärda att den som inte strider, som kvinnor, barn, äldre, pensionerade människor, blinda människor, handikappade människor, majanin, folk som har en brist i deras intellekt, som inte är, alltså som är, vad heter det? Nej, inte förståndshandikappad. Jo, förståndshandikappad. Majanin och ruhban, även präster och munkar och så vidare. Alla de här får man inte strida emot. Är som att man ska strida mot de som strider mot den. Vi ska strida mot de som strider mot oss. Så den av dessa som inte strider mot muslimerna får man inte strida mot. Nej. Och sen självklart så nämner Ulema, det finns undantag, om till exempel en gammal man är mycket kunnig i krig och han är den som beordrar de andra hur de ska göra, så faller han in under den första kategorin, alltså de som man strider mot. Och samma sak kvinnor, om hon är i armén eller på slagfältet, så är hon som alla andra. Så islam beordrar med rättvisa. Och det här har Ibn Taymiyyah nämnt i hans Majmu' Fatawa, volym 27, sida 161 och sidan 354. Och Ibn al-Qayyim i Zad al-Ma'ad, volym 3, sida 100-105. Och nu kommer vi till nästa punkt, som är bland de viktigaste punkterna. Att jihad måste ske tillsammans med imam al-muslimin. Det måste ske tillsammans med den muslimska ledaren och med hans tillåtelse. Vare sig han är from eller syndare. Och det här är bland de viktigaste principerna som måste uppfyllas om man ska göra jihad fi sabilillah. Då sheikhen säger, det här nämner Ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa. Då sheikhen säger eftersom att strida mot fiender med sitt liv som insats kräver styrka. Och styrka kan endast uppnås med ijtima, om man är förenade. Och att vara förenade kan endast uppnås om man har en ledare. Och att ha en ledare kan bara fungera om man lyder den här ledaren. Om man lyssnar och lyder på det han säger. Och alla de här sakerna hänger ihop. Och man kan inte uppfylla vissa utan att ha uppfyllt andra. Utan religionen, vare sig religionen eller det världsliga, kan liksom vara etablerat om man inte uppfyller de här sakerna. Förstår ni? Om man inte har en ledare så kommer religionen inte att kunna fungera i jorden. Vem är det som har hand om moskéerna? Vem är det som väljer ut imamer och så vidare? Allt det här, och vem är det som etablerar de muslimska lagarna och sånt? Allt det här är imamen som gör. Så ett land fungerar inte, vare sig religiöst eller världsligt, om man inte har en ledare. Och vad som bevisar den här principen från sunnan är hadithen som är berättad av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han sa att profeten alayhi salatu wasalam, han sa innama al-imamu junnatun yuqatilu min wara'ihi wa yuttaqa bihi fa in amara bit-taqwa bi-taqwallahi 'azza bi-taqwallahi wa 'adala fa inna lahu bidhalika ajran wa in amara bighayrihi fa inna 'alayhi wizran. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa sannoliken så är imamen ett skydd som man strider bakom. Om man har honom som skydd, om han beordrar med taqwa, med Guds fruktan, och han är rättvis, så kommer han att belönas för det här. Och om han gör motsatsen, så får han synd för det. Och den här hadith finns i Bukhari och Muslim. Så den här hadithen bevisar att man måste strida tillsammans med en imam. Att imamen är junna, ett skydd som man strider bakom i jihad. Och i den långa hadithen som är berättad från Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, där han sa att folk brukade fråga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda. Jag var rädd att det skulle drabba mig. Och jag sa till Rasulullah, vi var i jahiliya och ondska, och sen kom Allah med det här goda. Kommer det finnas någonting gott efter det här onda? Då så sa han ja, naam. Och då så sa jag, kommer det finnas någonting gott efter detta onda? Han sa ja, men fihi dahan, det kommer att vara blandat. Det kommer inte vara helt rent. Det kommer inte vara 100% gott. Qultu wa ma dahanuhu? Då så sa jag, vad är det onda som kommer finnas? Han sa, ett folk, qaumun yahtaduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir, ett folk som följer annan än min vägledning. Du kommer att se vissa bra och vissa dåliga saker från dem. Och då så sa jag, kommer det finnas någonting gott efter det här onda? Då så sa han ja. Eller kommer det finnas någonting ont efter detta goda? Han sa ja. Du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadafuha fiha. Kallare som står och kallar vid helvetets dörrar. Den som lyder dem kommer att kastas in i helvetet. Och då så sa jag, Rasulullah, beskriv dem för mig. Han sa, de är från vårt folk och de talar vårt språk. Och då så sa jag, Rasulullah, vad ska jag göra om jag möter, eller denna tid kommer då jag lever? Han sa, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum, håll dig fast vid den muslimska gruppen och deras ledare. Och då så sa jag, om de inte har någon grupp eller någon ledare? Han sa, håll dig då borta från alla grupper, även om det skulle vara så att du håller fast vid roten av ett träd tills det att du dör. Och den här hadith finns i Bukhari och Muslim. Så här finner vi också beordringen att hålla fast vid den muslimska gruppen och deras imam. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. Han sa, det finns ingen hijra efter erövringen av Mekka, men jihad finns kvar och goda avsikter. Så om ni kallas till jihad, så går du ut i jihad. Och beviset i den här hadithen är? Om ni kallas till jihad, av vem?
Av ledaren.
Om man förstår motsatsen, om ni inte kallas, så går inte ut. Och den här hadith finns också i Bukhari och Muslim. Och vad har Salaf då sagt om denna fråga? Ibn Abi Hatim rahimahullah, han sa, jag frågade min pappa och Abu Zur'a om Ahli Sunnas madhab, deras tillvägagångssätt, deras tillvägagångssätt i religionens grunder och det som de fann att ulema var på. Inte bara vad de två var på, utan det som de fann att ulema var på i religionens grund, alltså i trosuppfattningen. Fi jami'il amsar, i alla länder, och vad de tror på. Då så sa han, vi fann ulema i alla länder, Hijaz, Irak, Sham, Yemen. Och från deras madhab var, tills det att han nämner, فَإِنَّ الْجِهَادِ مَادٍ مُنْدُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ مَا أُولِي الْأَمْرِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَبْتُلُهُ شَيْءٍ. Från de sakerna han sa var att jihad kommer att fortsätta, kommer alltid att finnas, från det att Allah Azza wa Jal sände hans profet tills det att domedagen kommer, och den ska vara med Ulil Amr, med ledarna, de muslimska ledarna, och ingenting nollställer denna jihad. Så han nämner här att jihad ska ske med vem? Med ledarna. Och detta tal finner ni i Al-Lalaka'i sida 321, eller nummer 321. Och Abu Ja'far al-Tahawi, vet ni vem det är? Han har en känd bok som heter Al-Aqidat al-Tahawiyya, som är en bok som muslimerna har typ accepterat i den trosuppfattningen som Ahl Sunnah wal Jama'ah har. Det finns vissa saker som man kan lägga till där eller rätta till, men generellt så är det en bok som är korrekt med Ahl Sunnah wal Jama'ahs trosuppfattning. Han säger, والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام ساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. Att jihad fortsätter, kommer att fortsätta tillsammans med de muslimska ledarna, vare sig de är goda eller syndare, fram tills det att domedagen kommer, och ingenting kan nollställa detta. Och det här nämner han på sidan 555. Alltså det finns i förklaringen på den här boken, sida 555. Al-Barbahari, som har en känd bok, Sharh al-Sunnah, han säger, وَمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ خَلِيفَةٍ وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. Att den som säger, vi anser att man ska be bakom varje syndare, vare sig en person är syndare eller from, och man ska göra jihad med varje khalifa, och vi anser det inte bara tillåtet att göra uppror mot en sultan, mot ledaren, med svärd, och han ber, han gör dua för dem att Allah ska göra dem bra. Den som gör detta, han har gått ut från khawarij åsikter, från det första till det sista. För khawarij, de ber inte bakom vem som helst, de gör takfir på folk. De lyssnar inte heller på ledarna. De säger att han måste vara typ 100% bra, har aldrig syndat hela sitt liv. Och de ber inte heller för de muslimska ledarna. Men här nämnde han också att man ska göra jihad med ledarna, vare sig de är fromma eller syndare. Och det här finns i hans bok Sharh al-Sunnah, sidan 57. Taqwa. Ibn Taymiyyah, han säger vad man måste känna till är att ledarskapet anna wilayat amran nas min a'dam wajibat ad-din, att ledarskapet i islam är bland de största förpliktelserna. Vi säger så att man kan inte etablera religionen eller det världsliga utan med ledarskap, eftersom att Bani Adam inte kan få deras maslaha, det goda, om de inte är förenade. För de är i behov av varandra. Och om man ska förenas så måste man ha en ledare. Måste ha någon som styr. Tills att han sa, eftersom att Allah har förpliktat al-amr bil ma'ruf och nahyan il munkar, att påbörda det goda och förbjuda det onda. Och det här kan man inte heller göra om man inte har en ledare. Alltså om man då ska förbjuda det goda med handen. Men vad gäller att göra det med munnen så kan man göra det utan ledare. Och på samma sak så kan man inte göra andra förpliktelser, som till exempel jihad, och etablera rättvisa, och att etablera hajj och så vidare. Allt det här kan man inte göra om man inte har en ledare. Det krävs styrka och ledarskap. Och därför har det berättats att det sultan dhillullahi fil ard, ledaren är Allahs skugga på jorden. Och det sas 60 år med en orättvis ledare är bättre än en natt utan ledare. Och det här är någonting som vi känner till med tajruba. Vi känner till det med verkligheten, det vardagliga livet. Något vi kan se i verkligheten. Och kolla bara på vissa länder som vi känner till, som har varit utan ledare i 16 år, eller hur? Vad är bättre, som det är nu eller som det var då de hade den förra presidenten? Även om han var dålig, det var ändå bättre. Men nu är ingen ledare 16 år, det är kaos i hela landet. Så en orättvis ledare är bättre än ingen ledare alls. Så det är en plikt att ta ledare. Och det är någonting som man närmar sig Allah med. Och man närmar sig Allah genom att lyda dessa ledare. Och att lyda profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här är bland de bästa formerna av lydnad. Och det här nämner han i Majmu' Fatawa, volym 28, 390-391. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, han säger wa amrul jihad muwakkal ila al-imam wa yalzam ar-ra'iyya ta'atuhu fi ma yarahu. Att jihad är en fråga som har anförtrotts imamen, den muslimska ledaren, och folket måste lyda honom i det som han anser. Klart och tydligt. Jihadfrågan har anförtrotts vem? Ledaren, och folket måste lyda honom i det som han säger. Och det här finns i hans Majmu' Mu'allafat, sidan 360. Vi hade lite mera uttalanden. Ibn Qudama, vem var Ibn Qudama? Vad har han skrivit för bok? Al-Mughni och en bok som ni studerar. Lummat al-i'tiqad. Det går inte att öppna. Han sa wa amru al-jihad muwakkal ila al-imam wa ijtihaduhu wa yalzam ar-ra'iyya ta'atuhu fi ma yarahu min dhalika. Han sa exakt samma sak som Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Att jihad är en fråga som har anförtrotts imamen, och det är upp för honom att göra ijtihad, att forska om det är bra eller dåligt. Och folket måste lyda honom i det som han anser. Och det här finns i Al-Mughni, volym 8, sidan 354. Ibn Uthaymin, han säger la yajuz ghazwu al-jaysh illa bi idhni al-imam mahma kana al-amr لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم الولاة هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس فأفراد الناس تبع لأهل الحل والأقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع وإذا فجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيين القتال إذن ابن تيمين han sa att det inte är tillåtet för en armé att ge sig ut i strid förutom med imamens tillåtelse. Eftersom att den som har blivit beordrad med att strida i islam, det är imamen. När alla tilltalar folk med jihad i Koranen, så är det de ledarna som han tilltalar och inte varje specifik människa, säger sheikhen. Eftersom att de specifika och enskilda människorna följer ledarna och följer det som ledarna bestämmer. Så det är inte tillåtet för någon att ge sig ut i strid förutom med imamens tillåtelse, förutom om det är i självförsvar. Om man blir överraskad av att en fiende anfaller landet, då får man försvara sig, självklart. Så han säger, de måste hålla sig till det här folket alltså, eftersom att allting är imamen som bestämmer. Så att göra krig eller strida utan hans tillåtelse är att gå över gränserna. För om det skulle vara tillåtet för folk att bara strida utan hans tillåtelse, då skulle det bli fauda. Det skulle bli katastrof och kalabalik i landet. Alla som vill kriga skulle bara ta en häst och ge sig iväg. Och då skulle det också leda till att folk kanske till och med förbereder en armé och ger sig på ledaren i landet. Och så vidare. Det kan leda till mycket ondska. Så det är inte tillåtet att strida förutom imamens tillåtelse. Och det här nämner Sheikh Ibn Uthaymeen i Sharh al-Mumti', volym 8, sida 25-26. Och vissa kanske ser det här som självklart, men är det någonting som är självklart för alla muslimer? Va? De säger skillnaden mellan oss och er är att ni säger man måste ha imam, men vi säger man måste inte ha imam. De säger det, vissa här. Och som sagt, det blir katastrof om man bara, vem som helst bara tar vapen och går ut och krigar. Det är inte så det funkar i ett muslimskt land, utan i muslimska länder följer man vad ledaren bestämmer. Och samma sak takfiriyun, de säger det tillåter för vem som helst att starta en liten grupp, samla lite vapen och ge sig ut och kriga fi sabilillah. Och det här är också helt fel, baserat på dessa hadither och vad de lärda säger. Nej, det är sant. De bryter inte bara mot denna punkt, de bryter mot alla punkter. Men det var så roligt för någon som sa så till mig. Här, han sa att det skillnaden mellan oss och er är att ni säger man måste ha imam, men vi säger man behöver inte ha imam. Allah måste. Och sen vad gäller det här med självförsvar, Abdullah ibn al-Imam Ahmed rahimahullah, han sa, jag hörde min far säga, إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. Om imamen tillåter folk att ge sig ut i strid, så är det okej. قلت لأبي فإن خرجوا بغير إذن الإمام قال لا إلا أن يأذن الإمام. Då sa jag till min far, kan de ge sig ut utan imamens tillåtelse? Han sa nej, endast med imamens tillåtelse, förutom om de blir överraskade av en fiende och de inte hinner att gå och fråga imamen om tillåtelse, då hoppas jag att det är okej att de försvarar sig. ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. Då typ anser jag, kanske bättre än hoppas, anser jag att det här är att skydda muslimerna. Men det som är så viktigt här, han sa att du får inte strida utan imamens tillåtelse. Och det här är Imam Ahmed. Förutom om du blir överraskad av en fiende och de inte hinner gå och be imamen om hjälp, eller att fråga honom, då är det inshallah okej att försvara sig. Och han nämner dem. Vi kommer till det här. Ibn Taymiyyah, han säger också, och vad gäller självförsvar, att strida i självförsvar, så är det den största formen av att skydda sig mot angripare för att försvara religionen. Och det är en plikt för varje muslim. För angriparen, han förstör religionen och det världsliga. Så ingenting efter iman är mer obligatoriskt än att försvara detta. Och det här, för detta krävs inte de villkoren som krävs för den andra typen av jihad. Så därför måste man skilja på att angripa och att försvara sig. Så det som man måste tänka på när vissa säger att man behöver inte fråga imamen om tillåtelse för att göra jihad. Det har nämnts av ulema. Vad är det då ulema menar för någonting? Folk kommer säga det, nej. Jihad är därför. Det är självförsvar de menar. Så om någon kan komma och säga ett generellt uttalande, men ulema säger du får strida utan imamens tillåtelse. Det står i Ibn Taymiyyahs böcker. Vad menar han då?
Han pratar om självförsvar.
Då pratar han om självförsvar. Och en till sak som bevisar just den här punkten, att man måste ha ledarens tillåtelse, det är Amalus Salaf. Det var det som Sahaba var på. Sahaba gav sig inte ut i strid utan med profetens tillåtelse, alaihissalatu wassalam. Vi känner inte till att någon sahabi gav sig ut i strid utan imamens tillåtelse, vare sig det var sahaba på profetens tid sallam, eller de som var efter honom, som då följde al-khulafa al-rashidin. Och det är en plikt för oss att följa deras väg, att följa sahabas förståelse i religionen. Och det som avviker från deras förståelse, han går vilse. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Att den som väljer en annan väg än de troendes väg, kommer vi att låta ta den väg han valt, och sen kommer han att hamna i elden, och vilken ond destination. Som troendes väg i den här versen är sahabas väg, och den som väljer en annan väg än sahabas väg, han går vilse och han har valt en ond väg som leder till helvetet. Och här kommer en annan viktig punkt som har med det här med jihad att göra. Nej, det kommer vi till inshallah snart. Jag tar tålamod här. En till sak. Vad gäller det här med att attackera eller att försvara. Allting i religionen har med kapacitet och styrka att göra. Att klara av att göra någonting. Eller istita'a. Och det här är en grund i islam. I allting. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha." Allah kräver inte en själ mer än vad han kan. "La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha." Samma sak. Surat al-Baqarah 286 och surat al-Talaq vers 7. Och Allah säger: "Fattaqullaha mastata'tum." Frukta Allah så mycket ni kan. Surat Taghabun, vers 16. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också: "Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Och om jag har förbjudit er för någonting, så håll er borta från den. Och vad som bevisar att man måste ha styrka, och det här kan ni skriva som ett villkor för jihad. Ett villkor är att man måste ha styrka för att göra jihad. Man måste ha den kapaciteten, militära förberedelsen som krävs. Allah han säger: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwwa Allahi wa aduwwakum." No. Att förbered det ni kan från styrka, min ribatil khayl, från hästar och liknande som skrämmer Allahs fiende och eran fiende. Och här har vissa av ulema nämnt att ett villkor är att det ska skrämma fiende. Om det inte skrämmer fiende, så är det inte något bra, ingen bra förberedelse. Och som någon sa, idag kolla på de muslimska länderna och arméerna. Allah al-musta'an. Vem är det de köper vapen av? De kuffar. Och de får typ det sämsta. De köpte det kanske 70-talet. Så de har inte den här kapaciteten. De är väldigt svaga, muslimerna. Och det sades i tafsir av profeten sallallahu alaihi wasallam på den här versen: "Alla innal quwwa ar-rima." Alla innal quwwa ar-rima. Är styrkan är ar-rima, som är typ att pilar och spjut och så vidare. Det är det som räknas som styrka. Alltså skjutvapen, kan man säga. Det är det som räknas som styrka. Så det måste finnas en förberedelse för att kunna ge sig ut i jihad. Så om det inte finns en styrka och förberedelse, så ska man inte ge ut sig i krig. Förutom om man blir attackerad. Då försvarar man sig med det man har. Och sen en till sak vad gäller styrka är också det här med antal. Det finns också en grej där. En muslim får inte fly om kuffar är dubbelt så många. Och som en ska strida mot två. Men om de är tre, så får han fly. Okay. Och det här nämns i Koranen då Allah säger: "Al-an khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa. Fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 200 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillah wallahu ma'a sabirin." Nu har Allah khaffafa ankum, han har underlättat för er, och vet att ni är svaga. Så om ni är 100 och ni är tålmodiga, så kommer ni att vinna över 200. Och om ni är 1000 kommer ni vinna över 2000 med Allahs vilja. Och sannoliken så är Allah med de tålmodiga. Så Allah har inte förpliktigat för muslimerna att strida mot kuffar om de är mera än detta antal. Och det här är då om man attackerar, till skillnad från om man försvarar. Eftersom att då kan kuffar vara mera, som till exempel kuffar i Khandaq, då de anföll Medina, alla slags kuffar från Mekka och judarna och så vidare. Då var de mycket mer än muslimerna, men ändå så stred de. Och samma sak i Uhud och i Badr. Muslimerna var många mer, men det var i försvar, kan man säga. Och det har inte skett med eget initiativ. Och det här nämner Ibn al-Qayyim i Al-Firawsiyya, sidan 96. En hadith som bevisar att man måste ha kudra, man måste ha kapacitet när man ska strida, är en hadith som är berättad av Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, där han sa att Rasulullah s.a.w. nämnde Dajjal. Och hadithen är lång, och han nämner att Isa kommer, alaihissalam, och han dödade Dajjal och så vidare. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala säger till Isa, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin biqitalihim faharriz ibadi ila tur. Jag har sänt slavar som ingen har kraften att strida mot, så fly till berget. Och då flyr Isa till berget med hans sahaba upp till berget, och Allah skickar Yajuj wa Majuj som sprider sig över hela jorden. Så här nämner de att Isa alayhi salam blev beordrad att ge sig upp till berget då han inte klarar av att strida mot Yajuj wa Majuj, vilket tyder på att man måste ha styrkan och kapaciteten att strida mot kuffar. Man kan inte ge sig in i ett krig om man inte har den styrkan och kapaciteten som behövs. Så det är jätteviktigt, och det här kan jag också ha som en punkt, att man måste kolla på muslimernas situation, om de är svaga eller om de är starka. För det skiljer sig från tid och plats. Och jihad föreskrevs för muslimerna i olika nivåer. I Mekka så fanns ingen jihad med handen, med vapen. Utan den jihad som fanns då muslimerna var svaga i Mekka var med hjärtat och med tungan. Eller hur? Muslimerna fick inte strida i Mekka i början av islam, när profeten sa som bodde i Mekka i 13 år. Det fanns ingen jihad med svärd i Mekka. Varför? För muslimerna var? De hade inte al-qudra, styrkan. Utan de blev beordrade att strida med sitt hjärta och med sin tunga. Som Allah säger i Koranen, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Att lyd inte al-kafirin, utan strid mot dem en stor strid. Surat al-Furqan, vers 52. Och den här versen sändes ner i Mekka. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ. Strid mot dem med den en stor strid. Med den, med vilken? Med Koranen. Som det har nämnts i tafsir från Ibn Abbas, att strid mot dem med Koranen. Och hur gör man det? Med tawhid, med da'wa, genom att knäcka dem med argument, med munnen. Och sen efter att de gjorde hijra till Medina och de etablerade den muslimska staten, så tillåts de att strida. Som Allah säger, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. De mot vilka krig förts har fått tillåtelse att kämpa. Alltså man krigade mot sahaba och förtryckte dem. Dhulimu, de förtrycktes av kuffar. De har fått tillåtelse att kämpa. Och den här versen finns i surat al-Hajj, vers 39. Och sen beordrades muslimerna att strida mot de som strider mot dem. Och att inte strida mot de som inte strider mot dem. Att ha fred med de som har fred med muslimerna. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Att strid mot dem som strider mot er, och gå inte över gränserna. Och den här versen finns i surat al-Baqara, vers 190. Och sen så sände Allah ner verserna där han beordrar muslimerna att göra jihad generellt mot icke-muslimerna. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Strid mot dem tills det inte finns någon mer fitna och att religionen är för Allahs skull. Surat al-Anfal, vers 39. Så som ni ser så kom jihad i olika nivåer, eller hur? Beroende på muslimernas styrka och kapacitet. Först fick de inte kriga, och sen, eller de skulle kriga med bevis och munnen, och sen fick de försvara sig. Och sen fick de strida mot de som strider mot muslimerna, men inte mot de som har fred med muslimerna. Och sen så kom den generella beordringen med att strida mot kuffar. Och sheikhen här, han säger att al-muhaqqiqun, de av ulema som man kan säga kommer fram till mycket starka och korrekta åsikter, säger att ingen av de här verserna är upphävda. Ingen av de här verserna är upphävda. Men det är i beroende, eller det är i enlighet med muslimernas situation. Så muslimerna, vare sig vilken tid eller ställe de lever i, ska ta de verserna som passar dem, beroende på hur starka eller svaga de är. Om de är svaga, då ska de agera på de verserna som de agerade på i Mekka och bara kalla till Allah med sin tunga. Och om de blir starka, så kan de sen strida och ha fred kanske med dem som har fred med dem. Och om de blir ännu starkare och har en ledare och så vidare, så kan de ge sig in på den tredje nivån av jihad. Och det här, är det någonting som Salafis har hittat på eller? Ibn Taymiyyah har sagt det här. Och som vi sa innan i första lektionen, varför nämner vi mycket Ibn Taymiyyah?
Ja.
För att de säger att de följer Ibn Taymiyyah. Okay. Jihadis, takfiris, säger att de följer Ibn Taymiyyah och liksom alltid nämner och refererar till honom och citerar honom. Ibn Taymiyyah, han säger: فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضْ هُوَ فِيهَا مُسْتَضْعَفْ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُسْتَضْعَفْ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفْحِ عَمَّنْ يُؤْذِي عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ. Så den av de troende som befinner sig på en mark där muslimerna är svaga, eller en tid där de är svaga, ska agera på de verserna där muslimerna blev beordrade med tålamod och att överse. Ha tålamod och saf och att typ överse de som skadar Allah och hans sändebud, från de som har fått boken och månggudadyrkarna. Och det här nämner han i Asarim al-Maslul, volym 2, sidan 413. Och Sa'di, han nämner också samma sak, att Allah kräver inte människan mer än vad de kan, och att de troende har ett gott exempel i profeten sallallahu alaihi wasallam. Han hade två situationer, en då han kallade och en då han stred. Och han blev beordrad i varje tidsperiod, alltså dawa eller strid, med det som passade den situationen som muslimerna var i, om de var svaga eller om de var starka. Så om de var svaga och kuffar hade makten över dem, då nöjde de sig med att kalla till religionen och att inte strida med deras händer, eftersom att det skulle leda till mera ont än gott. Och i den andra situationen så blev de beordrade att skydda sig mot ondskan som kommer från kuffar genom att strida då de var starka, eller att göra fredsavtal med dem om situationen krävde detta. Så därför måste vi följa profeten s.a.w. i dessa saker. Och det här nämner han i Wujub al-ta'awun bayn al-muslimin, volym 590. Och det här är en till sak som många inte känner till. Det är att man kan göra fredsavtal med kuffar, som profeten s.a.w. gjorde i Hudaybiyah. Han gjorde fredsavtal med dem i Mekka, med kuffar i Mekka. Och vissa idag, om du gör fredsavtal och skakar hand med någon icke-muslims ledare, kallas du ut ur religionen direkt liksom. Eller hur? Och så sätter de bilder på YouTube och säger han är Tarut och han är kafir, kunde han skaka hand med den här ledaren. Det är inte så. Profeten s.a.w. gjorde fredsavtal med Quraysh. Och profeten s.a.w. är bättre än dem. Och de här ledarna i Quraysh var värre än kuffar idag. För de visste att profeten s.a.w. var på sanningen. Och de var hans släktingar. Och de stred mot honom som var profet. Så de är ännu värre än kuffar idag. Men han gjorde ändå fredsavtal med dem. Så om ledaren anser att han är svag och att det är nödvändigt att göra ett fredsavtal, så är det helt okej. Ett till villkor för jihad, och vi kan säga att det är det sista, det är att jihad ska leda till någonting bättre. Det ska vara mer gott än ont. Det ska leda till mera maslaha än mafsada. Eftersom att jihad i sin grund etablerades för att föra med sig nyttor och maslaha, masale, goda saker till muslimerna. Och att för att hålla tillbaka ondska från islam. Så om man kan medföra gott och mera gott till muslimerna, alltså man kan medföra mer gott till muslimerna, då fortsätter man och man utför jihad. Men om man vet att det kommer medföra mera ondska med fasid, då är det bättre, eller då ska man inte ge sig in i det. Som Ibn Taymiyyah han säger: "Wa afdalul jihad wal amal as-salih ma kana atwa lirabb wa anfa lil-ibad aw lil-abd. Fa idha kana yadurruhu wa yamna'uhu mimma huwa anfa minhu lam yakun dhalika salihan." Ibn Taymiyyah sa: "Den bästa av jihad och den bästa av gärningar är det där man lyder Herren mest och det som gynnar muslimerna mest. Men om det skadar muslimen och hindrar honom från det som gynnar honom, då är det här inte en from gärning, utan det är någonting dåligt." Och det här finns i Majmu' Fatawa, volym 22, sida 300. Och han sa också Ibn Taymiyyah: "Och därför är det en grund hos Ahl Sunnah wal Jama'ah att hålla sig till gruppen och att inte strida mot ledarna och att inte strida i fitna." Och det här finns i Sar Majmu' Fatawa 2826. Och det här var några principer som vi hade att nämna angående jihad. Och jag hoppas att de är självklara. Och om vi kollar omkring oss i världen idag, de som kallar till jihad, uppfyller de dessa villkor? Nej. Har de något land? Har de någon ledare? Nej. Och de är, som profeten sa, som han sa, sufaha ul ahlam, ahdatul asnan. De är unga och dumma. De beordrar och säger det är en plikt att muslimerna, även om de är svaga, ska kriga. Och det är någonting helt ologiskt. Kolla hur många länder som föll på några dagar. Inte på några månader, på några dagar. 4-5 dagar, eller hur? Vissa länder. Kuffar sänder några flygplan som de styr med remote control och bombar sönder hela landet. Så man måste ha stark och man måste vara förberedd. Och jihad är inte bara någonting som man baserar på lustar och känslor, utan det måste tyglas, kan man säga, med Koranen och Sunnan och det som Salaf var på. Och man måste vända sig till ulema. Man måste vända sig till ulema och fråga dem vad de säger. Inte som vissa här säger, det är jihad i Sverige, man kan gå och baxa, man kan gå och våldta och hit och dit och gå och råna. Det är fel. Det är inte så. Utan jihad har sina villkor och principer som allting annat. Och det viktigaste, och det kommer vi också att nämna, muslimerna nu är svaga och vi måste göra det som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde då han kallade folk till islam. Och vi måste också kalla muslimerna till att komma tillbaka till religionen, till att endast dyrka Allah och följa profetens sunna alaihi sallallahu alaihi wasallam, och inte följa bid'a i religionen och vara splittrade och så vidare. Utan de ska förena sig på Koranen och Sunnan. Det här är tid av tasfiha och tarbiya, av att rena och att uppfostra muslimerna på det som är rätt. Och inte bara som profeten sallallahu alaihi wasallam sa om domedagen: ni kommer vara många, men ni kommer vara som skummet på havet. Alltså ni kommer inte vara värt någonting alls. Och då han frågades varför, Då sa han el-wahn, att de är svaga. Kuffar kommer inte vara rädda för dem. Och de har den här svagheten i hjärtat, att de älskar det världsliga livet och att de hatar döden. Och det är precis det som har drabbat muslimerna idag. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska vägleda dem och oss till vad som är rätt. Och att han ska korrigera den muslimska ummans situation. Och vi kommer inshallah nästa vecka att prata om vad vissa missuppfattningar i jihad. Okej? Okay? Specificera lite mer noggrannare. Vissa missuppfattningar i jihad. Och vi kommer att tala om självmordsbombningar och så vidare. Är det tillåtet eller inte? Självklart är det inte tillåtet. Och vi kommer att bevisa det inshallah ta'ala. För som Hudayfa sa, att han brukade fråga profeten s.a.v. om det onda. Och folk brukade fråga profeten s.a.v. om det goda generellt. Men han frågade om det onda för han var rädd att falla in i det. Och vi lär oss av detta att om du vill lära dig att känna till någonting, så ska du lära dig om dess motsats. Du kan inte förstå tawhid förrän du vet vad kyrka. Du kan inte förstå vad sunna är förrän du vet vad bid'ah. Bididdiha yu'raful ashya. Man lär sig känna till saker genom dess motsats, som araberna säger. Och därför kommer vi att prata om vad jihad inte är för någonting och vissa feltolkningar och missuppfattningar gällande jihad. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad.